Dykare som har undersökt platsen där Viking Amorella gick på grund för en dryg vecka sedan har upptäckt någonting i farleden som inte skulle vara där. Det fick vi höra om förra veckan. Dykarna hade hittat, som man sa, ett främmande föremål av naturmaterial i apotekarfaret utanför Mariahamn. Senare fick vi veta att det rörde sig om ett stenblock som är 4 meter långt och 1 till 2 meter högt. Det lär ska finnas drygt 7 meter vatten ovanför stenblocket i det här faret. Hur det här stenblocket har hamnat där och vad det har för konsekvenser ska vi fundera på här i slaget efter 12 idag. Jag heter Maria Nylund. Med oss för att diskutera farlederna i våra farvatten och hur trygga de sist och slutligen är så har vi Magnus Nygård från Trafikledsverket. Välkommen.
Tack, tack.
Du är avdelningsdirektör för drift och underhåll av farleder och du är också med oss från studion i Helsingfors. Blev det rätt det här nu?
Ja, det gick alldeles rätt.
Bra. Så har vi Peter Lindberg med oss också. Välkommen.
Tackar.
Du är också med. Du har lång erfarenhet av att köra sådana här stora fartyg och du är sjökapten och tidigare farledschef. Numera är du pensionerad. Blev det här också rätt?
Det stämmer bra.
Fint. Jo. I studion i Åbo så har jag Thomas Lundström från Transport- och kommunikationsverket Trafikom. Välkommen.
Tack, tack.
Du är chef för tillsynen av sjöfarten i västra Finland. Ni övervakar alltså sjösäkerheten.
Det stämmer.
Ja. No, men om vi börjar med dig, Peter Lindberg, som har kört en hel del i just de här farlederna som vi talar om här. Hur överraskad blev du när du fick höra att man har hittat ett stort stenblock i den här trånga och grunda farleden, alltså i samma far där Amorella gick på grund?
Alltid är det ju lite överraskande. Nu är det ju länge sedan jag själv körde där. Jag jobbar med övervakningen där och tillsyn och liknande och simulatorkörning, men i stort sett så ska man nog inte hitta några nya saker på våra farleder. Det hör nog inte till vanligheten.
Mm. Så du blev också förvånad, precis som säkert ganska många av våra lyssnare också blev när man fick höra det här. Olycksutredningscentralens direktör Veli-Pekka Nurmi, han valde att berätta om dykarnas upptäckt i offentligheten eftersom han ansåg att då det här föremålet, som då alltså var ett stenblock, kunde utgöra en säkerhetsrisk för också andra fartyg som kör i den här farleden. Och efter det här så blev det fart på er vid Trafikledsverket. Berätta, Magnus Nygård, vad tänkte du när du fick höra om att dykare har hittat ett stenblock i farleden?
Okej, sen detta hände alltså Amorella körde på grund där vi på apotekarfaret vid Julgrund. Så har farleden varit stängt sen den 20 september på Trafikledsverket begäran. Så att det har ju varit, förstås gör man så att det blir ju säkert att trafikera där. Och sen har man, förstås fick vi också läsa ju de här nyheterna när de kom. Så att man har hittat ett stenblock där i farleden. Och sen, vi har ju förstås själv också gjort mätningar. Så att vi har gjort multibeam-lodning där som komplett av ramering, och eftersom vi också sett att det fanns ju ett stenblock just precis norr om farleden, så att det, eller egentligen den är ju ungefär 1,5 meter in i farleden på just där vid Julgrund, och den är ju, alltså det stället är ju ungefär 40 meter mera västerut från den där isbojen som det Amorella körde över, så att det, vi har ju hittat den också, och igår eftermiddag var vårt dykargrupp där och sen att studera vad är situationen, om det är säkert och så, och vi har ju markerat också nu det här stenblocket så att den farleden blir lite smalare, för det gäller ju att farleden är ju drygt 100 meter bred normalt. Och nu är stenblocket ungefär 1,5 meter in i farleden. Förstås ska man inte ha några sådana stenblock eller sten inom farleden, så att då blir det ju så att den blir ju lite avsmalning just där på plats, och det blir mer än, ungefär en 10 meter eller drygt 10 meter smalare, eftersom vi tar ju den bojen och så tar ju förstås säkerhet på det, så att det finns tillräckligt meter på den. Så den farleden är ju normalt 8,5 meter djup, alltså det djupet på den farleden är 8,5 meter, och nu är det ju högsta punkten av det stenblocket är ju så, om den är ungefär 7,2 meter eller sånt. Så att det hade vi, dykargruppen var ju där, och sen fick vi resultaten också av, från deras dykning. Och från vår, det tycks ju vara mest sannolikt så att färjan har tagit ner det stenblocket, så att den har rullat in till farleden. Ser ut åtminstone så, eftersom det finns målfärg i det stenblocket och sånt. Och stenblocket ligger ju, den ligger ju alltså i som lite drygt 7 meters djup, och sen Amorella normalt skulle vara, skulle när den kör sig 6,3 eller 6,5 meter om det var djupet. Men ja, det blir väl mera sånt. Men det är ju så att den har ju var, farleden har varit stängd förstås. Ja. Att det inte bara efter det här, när den nyheten kom, vad då olycksutredningscentralen hittade.
Precis. Okej, vi kan gå närmare in på det här. Det var intressant det här som du berättade om målfärg på den här stenbumlingen. Men jag ska ändå fråga dig, Thomas Lindström, som också är med här. Trafikom är alltså den övervakande myndigheten.
Det stämmer.
När det gäller sjösäkerhet och farleder här i Finland. Så vilken roll, vad var er roll när den här stenbumlingen upptäcktes, när den här nyheten kom? Och hur reagerade alltså Trafikom som myndighet?
Jo, jag korrigerar Lundström var det som jag tror att du sa. Men det här, det är alltså, vi var och stängde farleden. Det var ju något som jag personligen gjorde efter att vi fick då den här informationen. Och det var så att egentligen vi fortsatte beslutet. Det gjordes då direkt av VTS-centralen när den här informationen kom fram. Och vi har då fortsatt den här stängningen av farleden sen dess. Så att där har vi en central roll. Och sen är det ju så att farledshållaren är här den centrala aktören för att se till att farleden är säker. Så att där har vi mera en tillsynsuppgift.
Mm, just det, alltså Trafikledsverket, det som Magnus Nygård här då representerar.
Precis.
Just det. Är det också alltså ni i Trafikom som fattar beslut om att öppna den här farleden?
Där är nog, vi måste få den, men jo, alltså stängningen när den lyfts, så det är vårt beslut. Det stämmer, men där måste vi ju få veta att den är säker, för vi kan göra det.
Just det, de här konkreta uppgifterna. Men det där, vi var redan inne på det här, Magnus Nygård. Det kom en massa information här alldeles i början. Men att vi är ju alla lite nyfikna nu på vad som riktigt händer där vid apotekarfare just nu. Det där, vad vet man alltså om den här stenbumlingen? Dykare har varit där nere igen och undersökt. Och du nämnde då den här målfärgen. Vad kan du berätta om vad dykarna har hittat?
De dykarna har hittat. Åtminstone så att det finns ju flera märken i det stenblocket, så att det ser ut att den har rullat ner slänten till just in till farleden och delvis in i farleden. Och det finns ju målfärg i det stenblocket, så att det är ju ganska klart så att färgen har att det har blivit kontakt med färjan. Så att förstås, nu är det ju, det blir förstås olycksutredningscentralen och den utredningen som kommer att bevisa hur sakerna har gått. Men vi har hittat också spår i havsbottnet därifrån. Vi tror att det är ju att därifrån stenblocket har kommit.
Just det. Det här var på norra sidan. Där finns då, det har sagts att den här norra sidan skulle ha liksom en slätare botten och inte så mycket sprängsten, men här fanns då stenblock som det var möjligt att köra in i då tydligen.
Ja, det är ju klart att det finns ju sten och stenblock i finska skärgården också. Det har ju kommit och vi tror att det är mest sannolikt att det har kommit från utanför farleden Men det är ju förstås när det är grunt där vid sidan av farleden, förstås är det ju havsbotten, det är ju oftast, det är oftast enigt. Det, visst kan det vara någonting annat, det kan vara morän eller lera eller sånt. Men det är ju förstås när det är mer grunt så finns det också stenblock och sen. Ja.
Men det att man har hittat målfärg nu på det här stenblocket, kan man då säga att stenblocket har hamnat i farleden på grund av att Amorella har stött till det, eller kan det vara så att det har legat där tidigare och Amorella har kört på det? Då, det vet man inte ännu.
Nej, och det får väl utredningen ta det ju riktigt koll. Eller att få se vad blir deras slutresultat. Men det är ju sån, när man hittar ju att det finns ju flera märken, så att det är stenet har rullat till farleden, och det finns ju märken i havsbottnet, så att det ser ut så att det har blivit, att det skulle ju blivit först kontakt med färjan, och sen har den rullat på grund av de krafter som kommer först, och sen som en rejäl stor 180 meters färja som har tagit kontakt med stenet. Men det är ju som jag säger, så att utredningen måste ju, de kommer till det slutsatsen, men vi tror att det är mest sannolikt att det är så.
Just det, att Amorella har kört helt enkelt för långt på sidan här och stött till den här. Men Peter Lindberg, med din erfarenhet här nu av sådana här frågor, hur låter det här i dina öron?
Det är tyvärr sånt som händer. Vi vet nog om att det har flyttats på stenar runt om i skärgården, men något vanligt är det ju inte. Eller ska vi säga skärgården, men öppna havet. När det är mycket trafik så händer det, kan det hända saker, och det får väl olyckshändelsen sen, eller myndigheterna utreda i vilken ordning det har gått. Men förvånande, beklagligt, men tyvärr så händer det mycket saker i naturen.
Mm. Men hur är det, om man tänker sig att det här stenblocket var väldigt nära då, åtminstone farledskanten, eller kanske till och med var redan inne i fara, fast det inte borde ha varit där. Alltså, är det ens möjligt att några andra krafter kan ha flyttat på det här stenblocket annat än just Amorellas liksom grundstötning, att fartyget har skuffat in det där? Att, finns det andra krafter som kan flytta ett sånt här stenblock, tror du, Peter?
En god fråga som man kanske borde skicka till högre myndigheter, men det där, allmänt sett så påverkar ju naturen och en livlig trafik, sug, många års sug och liknande. Det hade granskats de här farlederna på 2000-talet många gånger, och det där, men ingen av oss vet säkert exakt vad naturen kan hitta på och gräva fram eller flytta på stenar. Både sug, knappast is så långt ner, men tiden gör det nog att vad som helst nästan kan hända.
Mm. Ja, du har talat om det här suget från Sverigebåten, att det är så pass starkt att det kanske till och med kan flytta sådana här stenblock.
No, inte med en eller ett gång eller två gånger, men det kan flytta på den mark eller den jord som det stenblocket ligger i eller på, kan med tiderna, många års tider, som den kan äta upp sand, morän och liknande, att vi vet knappast vilka krafter som kan påverka det här, men visst kan sånt hända.
Mm. Vad tänker du, Magnus Nygård, om det här?
Jag håller ju enligt. Det är ju vad Peter nämnde, det är ju sant. Så att om man har ju till exempel sug från större fartyg och det blir körning på det stället, om det är som till exempel morän, sand eller någonting sånt, då kan det bli någon slags erosion där vid släntarna, så att den kan äta upp bort från marken. Och sen kan det kan ju hända några ras av stenar eller någonting sånt. Men det är ju, några mindre händer ju ibland, men några stora är det väldigt, väldigt sällan. Så att vad jag sökte efter information, det är ju i början av 2000-talet hade det varit någonting på farleden, så att var det, då varande Sjöfartsverket var ju tvungen att betala betala för kvensen, alltså då blev det ju någonting på färjan, men det är väldigt sällan, och vi har ju mätt alla de handelssjöfartsfarlederna, och så att vi vet ju situationen och kommer att, vi har ju börjat redan i år ett projekt hur vi kommer att göra det kontinuerligt, eftersom det mätningsmetoder också utvecklas så att det blir bättre information. Men det är ju möjligt, eftersom om det är ju sånt område på någon farleden, så det är ju helt säkert att vattnet kan ju äta upp på sån lösare mark. Men då är ju en sak som vi gör ett beroende på hurdan, om det är ju stenigt eller om det är ju morän och sand eller sån lera, så att vi gör ju då ganska, de är ju sån långslutande slätor eller slänter, så att det är ju från 1 till 3 om det är hård, och 1 till 7 till och med efter, om det är ju lera och morän, alltså den graden, så att det, ifall någonting skulle ju hända, så att det är ju betydligt bredare, inte samma djupet förstås som själva farleden, men det blir så att det är ju inte sån, hur man skulle säga, det är inte himla brant just bredvid farleden då, om vi muddrar eller gör ju farleden på det sättet.
Mm, att det är inte så branta kanter på de här farleden, att det borde kunna hända så hemskt lätt det här att det rullar in någonting i fare, förstår jag rätt. Jo, ni hade ju upp,
det är ingen kanal. Det är ingen kanal som Magnus säger som man ska ha grävt, utan det är nog sluttande slänta på sidorna.
Ja, men väldigt smalt är väl det här apotekarfaret i alla fall. Grunt och smalt. Kan det där bli lite någon slags kanaleffekt då? Ett större sug?
No, om vi tittar på hela åländska skärgården och hela finska skärgården, så smala ställen har vi tyvärr ganska mycket av, att det är ingen sär situation just apotekan, utan det finns det många andra ställen som motsvarar det här.
Precis. Det här, jag tänkte ännu fråga dig, Magnus Nygård, ni hade en teori om isen också, att is skulle kunna flytta på sådana här större stenar. Hur tänkte ni då?
Ja, is kan ju flytta över, generellt kan det flytta ju olika stenblock och sen, men eftersom det här stenblocket har funnits ganska djupt redan, så att det är inte trovärdigt, så att isblocket har gjort det arbete, alltså har rört det stenblocket där vi. Men det är ju sån, om det är ju drygt 1,5 meter is och den är i rörelse, så den har ju väldigt stor kraft, så den kan ju röra stora stenblock, så att det kan ju hända om det blir väldigt svår vinter på, och att det blir mycket is, men nu tycks det inte, åtminstone förra vintern var ju situationen.
Nej, det var ingen isvinter. No, men det där, jag tänkte fråga er vad ni tycker ännu. Olycksutredningscentralen så gör ju alltså nu en olycksutredning kring Amorellas grundstötning, och direktören Veli-Pekka Nurmi gick alltså ut i offentligheten mitt under pågående utredning och varnade för att man nu hade hittat ett stenblock i fare. En del har höjt på ögonbrynen för det här, så här brukar man inte göra under pågående utredning. Men vad tycker ni, var det rätt eller fel? En hur stor risk är ett sådant här stenblock för fartygstrafiken i farleden? Vad tycker Thomas Lundström från Trafikom?
Ja, nu tycker jag det är viktigt att informera sen att vilken väg det går. Nu är det ju så att den som stänger farleden så måste veta om vad säkerhets- och farledshållaren är ju den som har den informationen. Så att nu är det viktigt att den infon går ut, så att det har jag nog inte någonting att påpeka där.
Mm. Vad säger ni andra, vad det en hur stor risk är ett sånt här stenblock för fartygstrafiken? Peter?
Man visste ju hur stort det var inte, men det var på det sättet ett lätt beslut tack vare att det finns alternativa farleder. Att det var inte ett ställe som man kommer igenom hela åländska skärgården, vilket skulle ha gjort stora problem för färjetrafiken. Det finns ju farleden via Stockgrund, Långnäs, så att stänga apotekan så har mest att göra med tidtabellerna och liknande, men det påverkar inte trafiken i sin helhet. Därför är det ett lätt beslut att om man misstänker någonting så tar det beslutet att stänga den.
Mm. Mm. Thomas Lundström.
Det stämmer precis, så som Peter säger, att det här påverkar beslutet.
No, men om det finns alternativa rutter här nu som jag får säga påverkar tidtabellen med några minuter, men det där, vad tycker ni, är det vettigt att köra de här stora Sverigebåtarna just här? Peter Lindberg, du berättade om att vissa fartyg under din tid som befälhavare så fanns det vissa fartyg som vägrar köra i det här apotekarfaret.
No, jag har aldrig varit befälhavare på Åbo-Stockholm-linjen, men allmänt sett så det är ju fartygen själva som beslutar att hur de kommer, men det är många saker som påverkar det. Det är tidtabellerna, det är mötande fartyg, väder, vind, att inte är det enbart liksom fast vid att en människa beslutar idag att nu får vi den vägen, utan det där, nu är det ju många saker som påverkar de här besluten.
Thomas Lundström.
Jo, precis så är det. Och sen är det ju som det tidigare också sagt, så att inte det här något speciellt farligt just med den här biten, att kärgården som helhet har många ställen som kan anses svåra. Och det här, det är någonting som besättningar och lotsarna känner till och rederierna, de som aktörerna på våra farvatten och kan ta det här i beaktande. Så att jag ser inte på det sättet ett problem i det att trafikera på de här områdena.
Just det, den här. No, lotsen Kai Wikberg som deltog i diskussionen om Amorella förra veckan i slaget för 12, då diskuterade vi den här grundstötningen, så han konstaterar just att det finns uppskattningsvis mellan 10-15 liknande platser i Skärgårdshavet som liknar då det här apotekarfare som är grunda och smala. Magnus Nygård vid Trafikledsverket, hur väl känner ni till i vilket skick de här då är, de här besvärliga ställena?
Det är ju samma siffror som vi har ju också, så att det är ungefär 10-15 likartade platser. Så att vi har ju mätt förstås dem, att vi vet ju att vad är situationen och när det tas ett beslut och vilken vattendjup eller vilken nivå ska vara för fartygets att alltså vad är det är ju faktiskt vad är ramningsnivån, så tar man också säkerhet på det, att hur man kör i det området och så, alltså djupet, och den är ju annars är det också hur bredd eller smal är det ju farleden och sen vilka situationer, så om det är några tajta kurvor eller någonting sånt, så det är ju alltid sådana, så hur man tar beslut, men oftast det är ju så att de farleden som är för handelssjöfarten, så de är ju man kan ju säga att de är i bra skick, så att ifall någonting händer, då studerar man också och gör mätningar, till och med dyker ju, så att man är säker på att det finns ju inte någonting speciellt där. Så det är just som det har hänt vid den här olyckan eller grundstötningen.
Thomas Lundström från Trafikom.
Jo, det är ju så att det är ett krav på att alla fartyg som trafikerar ska ha en färdplan som de här sakerna är inne i. Jag menar när man ska sakta ner på farten och hur du ska köra. Så det är ju någonting som beaktas också på fartygen, hur den farleden är och hur man ska köra den.
Och att det finns en klar plan för hur man ska bete sig. Precis. Men jag vill ännu fråga dig, Magnus Nygård, hur stor är risken eller sannolikheten för att det skulle finnas liknande då, sån här främmande objekt, alltså sten, i andra farleder? Någonting som inte ska vara där?
Det är ju som vi nämnde eller pratade tidigare också, så att om det finns någonting, alltså naturen gör ju sina saker, så det kan ju hända någonting, men det är alltid den. Vi har ju också sån marginal där, djup marginal på farleden och sen, och det är ju väldigt sällan så att det har ju skett eller det har hänt någonting, så att man har ju hittat, och ifall om det blir sån grundstötning och sånt, då är vi förstås mera noggranna att gå och studera de områden, och delvis är ju förstås farleden kan vara i sånt område, så det är ju betydligt djupare än det behövs ju vara, det är på grund av att naturligt är ju havsbotten så att vi ser att det är ju väldigt liten risk, men samtidigt som jag nämnde tidigare så håller vi på att jobba med ett projekt hur vi ska ju ha kontinuerliga mätningar på den här farleden, speciellt sjöfartsfall, alltså handelssjöfartsfarleden, så att det blir att de skulle bli mätningar gjorda i, om man säger, var tionde år åtminstone eller var tjugonde år, beroende på hur viktig den där farleden och vad situationen, hur djup den är, hur bredd och sånt. Så, men vi anser så att det är ju en liten risk, men det finns alltid möjligheter om det blir några ras eller sånt. Men det är ju sånt som är väldigt sällan har hänt.
Men du nämnde här var tionde år eller var tjugonde år, så det är inte så att ni varje år till exempel granskar de här farledernas bottenbeskaffenhet eller något sånt?
Nej, det finns ju inte något behov för det.
Just det.
Och knappast någon möjlighet heller.
Ja,
vi har över 5000 kilometer med handelssjöfartsfarleder på kusten.
Ja, och just det. Om man tar ju med ramnering så är det ju långsamt arbete också. Så att det är ju förstås, tekniken blir ju bättre utvecklas, men det är ju snabbare, men ibland använder man i alla fall det ramering så att det blir att man är helt säker så att man får den information som man kan lita på.
Men vad skulle ni säga, vad är det som förorsakar problem eller skador längs farlederna som ska skötas och underhållas? Om vi tänker att det här då är väldigt sällsynt att det skulle rulla ner ett stenblock i fare, så vad är det som förorsakar problem oftast?
Jag tror, det kan ju hända att Peter kunde vara bättre på att få svara på den frågan, men jag tror att det är ju naturen som är, hör vi, vädret, vind, sikt.
Jo, vad säger Peter Lindberg?
Vanligtvis farlederna så är det ju utmärkningen som kan på något sätt flytta på sig, men inte har det någon stor betydelse för dem som är vana att köra där, att om det fattas eller en boj eller liknande flyttar på sig, de får ganska snabbt uppgifter från VTS och liknande om sånt har hänt, plus att de nog känner till det. Sen måste vi ju komma ihåg att fast man talar om en 7 meters farled, så som redan nämnde, så minsta djup är 8,5 meter, plus att det är ju bara en bråkdel av farleden. Största delen av farleden har ju ett betydligt större djup. Det är det minsta djupet som har hittats som är den här 7 meter. Eller egentligen 8,5 plus säkerhetsmarginalerna. Och sen har man tagit farledens djupen efter det.
Just det. Det här alltså minsta djupet på farleden så avgör sen. Det här, men det är ju så att farleder delas in i olika klasser beroende på hur viktiga de är. Och de här riktigt viktigaste farlederna så det där sköts ju dygnet runt och året om. Och man ska också reagera snabbt. Alltså hur snabbt ska ni ut och reparera någonting, Magnus Nygård, om det blir något problem på någon av de här handelsfarlederna?
De handelsfarlederna som är i första klass, de kommer att, om det är oftast kan det hända att det är någonting i utmärken, alltså märken, bojer eller någonting, något ljus fattas där, så att de ska ju åtgärdas inom 3 dygn. Och sen först, som Peter nämnde, så blir det ju information genom VTS också om det fattas någonting, så att det blir ju snabbt. Och om det som i det här fallet så blev det ju så att vi alltså att då blev farleden stängd, så att man fick ju tid att gå och mäta den och sen få all information och kunna utgöra också den farleden. Så att man har ju till exempel nu på apotekarfarleden har vi på gång planering så att hur vi kan ju spränga bort det stenblocket så att vi får den tillbaka till en normal beredande leden.
Just det, så att ni kommer att spränga bort det här stenblocket, det är klart. När kommer ni att göra det?
Ja, det är inom närmaste veckan, men i oktober i alla fall.
Just så. Har man redan fattat beslut om när apotekarfaren kommer att öppna då?
Den ska öppnas imorgon klockan 16 på eftermiddagen.
Just så, och det är helt klart att det blir så. Det har ju skjutits upp det här beslutet redan i veckan. Men.
Ja, men nu har vi all information och har, nu finns det en markering och den är ju smal att den är farleden, så att nu är den säker igen.
Jag tänkte fråga dig, Peter Lindberg, ännu som med din sjökaptens erfarenhet. Alltså hur viktigt är det för handelsfartygen att de här farlederna är i skick och att lamporna lyser och linjetavlor syns och så vidare? Har det någon betydelse eller är det mer någon slags, sedan när allt annat fallerar så måste man kunna se de här visuella liksom, märkena också, eller hur är det?
No, juridiken går ju ut från att man alltid ska kunna köra farleden även om alla hjälpmedel, elektroniska och liknande, på något sätt fattas, går sönder eller visar fel. Men det ska finnas en möjlighet att optiskt köra dem. Men i praktiken så körs det ju med alla hjälpmedel som bara finns till hand. Man använder både radar, GPS-kartor, optiska föremål, linjetavlor, bojar. Om en eller ett par fattas, så de som trafikerar området hela tiden, så det är nog ingen risk direkt. Och såna som, vi har ju inte handelsfartyg som skulle få köra där, som inte kör där ofta. Då har de helt enkelt lots ombord som känner till de här lokalförhållandena.
Just det. Thomas Lundström, ni övervakar hur väl Trafikledsverket sköter sina farleder. Hur bra sköts de?
Ja, alltså, på allmän nivå så vi har ju andra farledshållare än Trafikledsverket. Och nu är ju det på bra nivå. Inte ser jag inga problem med liksom farledssäkerheten i Finland. Det gör jag inte. Så att,
det tycker jag. Sköts på ett bra sätt. Ja. Det där, jag tänkte att vi skulle hinna berätta kort om ett nytt höjdsystem inom, som gäller just farlederna, som ni har på gång både då Trafikom och i praktiken Trafikledsverket. Alltså det är ett nytt höjdsystem som kallas för N2000 som kommer att förändra hur man mäter farledernas djup i fortsättningen och hur det kommer att antecknas på sjökorterna. Farledens djup mäts i det här nya systemet från sjöbotten och inte på basen av ett medelvattenstånd. Det där, vad kommer det här att betyda för sjöfarare och folk som rör sig med fritidsbåtar och så vidare? Magnus Nygård.
Ja, det är väl, eller jag vet inte om Thomas vill ta ju det, men den reformen görs ju på grund av att man har enhetlig information om höjden och havsbotten också. För det, nu har det baserat på den medelvattennivån och den har blivit i på Östersjön, så att det blir möjlighet, alltså med det nya systemet blir det möjlighet att kunna ha samma kvalitets, alltså information mellan andra länder och sånt, så att det blir med nyare teknik, så att när det är ju sån havsbotten, alltså inte marknivå, men den nivån är känt, och sen känner man till vad havsvattensnivån, så får man den information på ett bättre sätt. Men om Thomas kan tillägga någonting, för det är ju förstås Trafikom är väldigt viktig i det här projektet.
På vilket sätt förändrar det här vardagen för de som rör sig till sjöss?
Ja, det är ju som Magnus sa, jag är inte heller personligen så insatt i det här, det är inte någonting som jag dagligen håller på med, men det är ju så här att ha, jag menar, enhetliga referenser och ha ett system som är på det sättet lättare att kommunicera utåt och så att jag antar att det är kanske frågan. Sen i och med att det nu inte påverkar djupet på något sätt, så det är det att för de som trafikerar på området så är det viktigt att de får en lättläslig information som har det som behövs. Så att jag kanske inte har där mer att tillägga på själva hur det påverkar sen det praktiska sjöfaren.
Precis, men farledernas djup har jag förstått att på sjökortet blir lite mindre än vad de vad de är idag.
Visserligen på det är just det att hur det skrivs ut, men i verkligheten, det är ju det som också intresserar på fartyget, vad du har i verkligheten under kölen.
No, det är sant. Vår tid håller på att ta slut, och jag tänkte fråga er som en sista fråga, att en del lyssnare här har kanske blivit lite oroliga över hur tryggt det nu sist och slutligen är att färdas på våra grunda och steniga farvatten med stora fartyg. Vad kan ni säga till dem som funderar på det här? Vad säger Peter Lindberg?
Generellt sett så har vi väl en ytterst låg olycksstatistik. Man då, att i tiotals år eller längre också så har den här trafiken på alla finska hamnar skötts, om nu inte perfekt, men åtminstone i närheten av det, att om man tittar på hela världen så vi kan nog, alla kan nog lugnt trafikera och eller åka med på allt som gäller både nordiska farvatten och särskilt också då finska.
Vad säger Thomas Lundström?
Absolut. Jag menar, vi måste minnas att hur mycket vi har farleder som vi nämnde och hur mycket trafik vi har. Sjöfarten är ett central roll för Finland. Det är mycket trafik och det händer mycket lite. Så att det är nog säkrare att vara på ett fartyg i finska skärgården än att gå fotgängare i trafiken.
Okej. Med det här avslutar vi dagens slaget efter 12. Tack så mycket till er som var med och gav oss en inblick i hur farlederna i våra vatten sköts och övervakas. Peter Lindberg, tidigare farledschef och sjökapten. Tack också till Magnus Nygård från Trafikledsverket och Thomas Lundström från Transport- och kommunikationsverket Trafikom. Jag heter Maria Nylund.